Ja, kära Jesus, jag bara tackar dig för att du ska vara med här under den här predikan. Jag tackar Jesus att vi får lyfta fram dig och vi får sätta dig i centrum. Och jag tackar dig för att Anders fick be för att det ska bli vettigt det som sägs här. Och jag ber också själv att du ska vara med och du ska komma med rätta ord och rätta tankar. Så att det blir en predikan som leder till att vi får en större gemenskap med dig, Jesus. För det är det vi vill ha. Vi vill vara tillsammans med dig. Vi vill uppleva gemenskapen med dig. Amen. Förra gången när jag stod, det var ju förra söndagen, då utgick jag, ja, jag var ganska mycket i fall i Romarbrevet, det sjätte kapitlet. Jag talade om det här med att omvändelsen, som det står så många talas om så många gånger i Bibeln, i Nya Testamentet, att den liksom måste få konsekvens i vårt liv. Jag talade om den där svarta och den där vita hunden som var i strid med varandra, som slogs, det här hundslagsmålet. Och liksom berodde på vem som vann. Det berodde ju på vem av hundarna som vi matade, som vi gav mat. Om jag gav den svarta hunden mat, då blev den starkare och hade övertaget. Gav vi den vita hunden mat, då blev den starkare. Jag tänkte idag här nu att jag ska fortsätta i Romarbrevet. Och efter det sjätte kapitlet, ja, det kommer ju sjunde och åttonde kapitlet. Får vi se här vart vi hamnar. Det är Paulus som undervisar och han talar om sina erfarenheter. Rubriken i början på sjunde kapitlet, det är frihet från lagen. Och där talar Paulus om den här lagen. Det var ju, det finns en lag. Det finns en lag nedlagt i människors hjärtan. Människan har, Gud han har gett påbud. Och det är en lag som styr. Och den här lagen, den är vi bundna till. Människan var bunden till den här lagen. Människan var fastknuten, kunde liksom inte ta sig därifrån. Och på Paulus tid så var det, han tar upp exempel här, äktenskap. På den tiden så skilde man sig inte hur som helst, utan hade man gift sig, då var, som det står här, kvinnan var då bunden till mannen. Och om hon bytte gubbar då under tiden som den andra levde, ja, då står det att hon begick äktenskapsbrott. Men var det så att den första mannen dog, inte levde längre, då var hon fri och bytte kar alltså, eller få en ny. Så var den lagen som var där. Och det här tar Paulus upp som exempel. Och han säger att för oss människor som var bundna i lagen, det står ju de här 10 Guds bud och allt vad det var. Gud har sagt, ni ska uppfylla de här. Gör ni det, då är det okej. Men det visar sig ju här ganska snart att det fanns ingen människa som kan uppfylla lagens krav. Det går bara inte. Och så säger Paulus att Jesus Kristus, han kom, han uppfyllde lagens krav. Och därför att Jesus dog frivilligt på korset, då löste han oss människor från lagens förbannelse. Jesus löste oss från lagens förbannelse. Och så får vi istället följa med honom. Vi blir alltså fria från lagen genom vad Jesus gjorde för mig. Nästa rubrik som han skriver om här, lagens makt att framkalla synden, det är sjunde kapitel vers 7 och ett tag framåt. Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte. Men det var först genom lagen jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt: du ska inte ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet allt slags begär i mig. Ty utan lagen är synden död. Lagen, det här budet som var avsett att föra till liv, det påminner oss, det visar oss om synden, att det står inte rätt till. Mitt förhållande med Gud, att det är brutet. Jag har inte den här kontakten. Och jag tror att för att bli lösta från det här så behöver vi komma till insikt om att jag är syndig. Jag har begått synd. Jag behöver ha gemenskap med Gud. Han skriver Paulus att lagen är helig och budordet är heligt, rätt och gott. Men har det då det som är gott blivit min död? Nej, visst inte. Men synden har blivit det för att den skulle framstå som synd. Genom det som är gott, genom det som är gott åstadkom min död, så skulle synden genom budordet framstå som i högsta grad syndig. Så att lagen, den har makt att framkalla synden. Och det är ju bara bra det, att jag liksom kommer i till insikt om att hålla på så här, det går bara inte, det är fel. Där är lagen bra. Och jag tror att vi måste komma till en punkt där vi inser att det jag håller på med, det leder rakt åt helvetet. Så att vi liksom verkligen får känna: nu tar jag ett beslut och verkligen vänder om. För det är fullt möjligt. Nästa rubrik är lagens vanmakt att framkalla det goda. Då skriver Paulus från vers 14 till vers 25. Så talar han om det här. Att vi vet att lagen är andlig, men själv är det köttslig. Han är slav under synden. Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det jag inte vill, då samtycker jag till lagen och säger att den är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Ja, arma människa, säger han. Paulus, han upplever en strid, en kamp inom sig. Och han märker det, att genom lagen, då fungerar det inte. Det han vill egentligen göra, det hans inre människa vill, ja, det gör han inte. Ja, hör nu här, Tallgren och Per. Nu får vi vara tysta. Bra. Okej. Paulus i alla fall, han förstår inte att han handlar som han gör. Det han liksom, det han ville, det gjorde han inte. Men det han hatar, det gjorde han. Så att lagen, det fungerar alltså inte. Och då säger han: ja, arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, Jesus Kristus vår Herre. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Sen kommer 8 kapitlet här. För om jag har sagt mitt ja till Jesus. Okej, Jesus, jag insåg att fortsätter jag så här så går jag förlorad. Jag behöver din hjälp. Jag släpper in dig i hjärtat och nu har jag försökt själv så länge och det har bara inte gått. Det jag vill göra, det har jag ju inte gjort. Det har bara blivit skit av alltihop. Då står det så här. Så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Jag fortsätter här. Det som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Där är ju de där 200, beroende på vem jag matar. Om jag fortsätter med nedbrytande saker, då tar den där svarta hunden övertaget. Men om jag istället går ut i naturen, jag lyssnar in vad Gud vill med mitt liv, jag tar information från honom, ja, då leder det till liv och rättfärdiggörelse. Nästa rubrik här är Guds barns liv i anden. Finns möjligheter här? Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. När jag säger mitt ja till Jesus, okej, Jesus, jag följer dig, jag tar emot dig, då flyttar anden in. Ni vet Nikodemus som kom till Jesus om natten. Hur ska jag kunna bli född på nytt? Jesus, han säger, du måste bli född på nytt. Och Nikodemus, han förstod inte på det där. Men när Jesus kommer in i hjärtat, då händer någonting i det inre. Det blir, min inre människa blir född på nytt. Och det är någonting som jag kan göra, som jag kan börja på att lyssna in. Jag får ratta in rätt våglängd och så får jag, ja, så kommer det goda saker. Och man kan tänka så här, om jag hamnar i olika situationer, hur skulle Jesus ha gjort i den här situationen? Det tycker jag är väldigt bra att tänka, för då vet man svaret på en gång. Hur skulle Jesus ha gjort? Och så har man den inställningen, den viljan, det jag vill göra. Det står att alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, i vilket vi ropar Abba fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Den nya skapelsen. när jag har sagt mitt ja till Jesus, ja, då gäller det liksom att jag håller fast vid det, jag matar mig. Det finns alltså en risk att jag kommer in, som det stod här, med fruktan. Det gamla är förgånget, något nytt har kommit. De där gamla vanorna jag hade förut, ja, det gäller att jag liksom bryter med de vanorna. Om jag har haft ett kompisgäng, ja, jag behöver inte spola dem, men ska ni komma och hälsa på mig, då får ni inte ha kassen med er. För jag har bestämt mig nu här, jag vill inte bryta ner min kropp. Jag vill inte utsätta mig för det här eländet genom vad som blir när jag bedöver mitt sinne med alkohol och droger. Ja, ni får gärna komma, men kassen, den står utanför. Jag tror att det är ett bra sätt att ta itu med de här problemen. För det är ju ofta så att där vin går in, det går vett ut. Så blir det. Och så ger det andra. Blir den där svarta hund matad? Nej, vill jag inte göra. Det är den vita hund vi ska mata. Ta handbok för livet. Slå upp den och så hittar du där att det finns en frid. En frid som övergår allt förstånd. Och den friden, den ska bevara mitt hjärta och mina tankar i Kristus Jesus. När jag blev döpt, jag var inte så gammal, jag fick en bibel åt min mormor och morfar. Och då var det ett minnesord där från ordspråksboken, jag tror det var 6 någonting. Och där stod det så här att framför allt som ska bevaras, så ska du bevara ditt hjärta. Ty därifrån utgår livet. Jag blev ju en ny skapelse när jag släppte in Jesus i hjärtat. En ny skapelse. Se till att det, att jag får rätt mat. Sen skriver Paulus om hoppet om den kommande härligheten. Han skriver här att här nere på jorden, vi har ju fortfarande kroppen. Och med dess begär och krångel. Vi är inte fria från allt, men det finns en väg. Men vi har fått liksom en försmak. Det finns ett hopp. Det finns ett plats beredd i himlen åt oss var och en. Och jag tror det är som jag sa förra gången, när Petrus och Johannes och Jakob var med Jesus uppe på det här berget, på förklaringsberget. De såg, fick se att Jesus blev liksom förvandlad, och de såg Mose och de såg Elia, och det var en väldig härlighet. Det var liksom en försmak av det som är i himlen. Och det finns det en plats beredd åt Bosse, åt Marita och Sivan och Lisbeth. Ja, Roger och Benny och Christer och Jan-Olof och Peter och Tallgren. Ja, Carl Fredrik. Finns en plats, och Eivor också, får inte glömma bort. Ja, och Solveig. Nej, men det finns åt allihop. Det finns en plats beredd i himlen åt oss. Och mig med finns det en plats för. Reserverad. Mona och Hilka. Ja, men det finns en plats reserverad. Reserverad står det. Ja. Vägen dit, det går genom Jesus. Och jag menar, vi är ju väldigt dumma om vi inte tar möjligheten. Få där ett liv tillsammans med Jesus. Och på slutet är det så där Guds utvaldas lovsång. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer, den som har blivit uppväckt och sitter på Guds högra sida och ber för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Ibland går vi oss och kommer en som viskar till oss som inte är speciellt trevlig och bra. Ah, det där hjälper inte, förstår du väl. Titt nu hur du bara åt. Du säger att du har släppt in Jesus i hjärtat. Men aj, aj, aj. Titt där hur du bär dig åt. Ja, men vad var det där stod här då? Okej. Gud är den som frikänner. Vem kan anklaga Guds utvalda? Vem är det som fördömer? Det är klart att djävulen kommer och försöker. Ah, du duger inte. Men då kan man ju säga till honom att Kristus Jesus är det som har dött. Du förstår att jag är ju löst från lagens förbannelse. Jesus dog för mig. Han tog på sig straffet. Det gör ju inte att jag ska leva hur som helst, för att är det så jag matar den där svarta hund för länge, ja då blir det en vana. Då leder det ju bort från gemenskapen med Jesus. Men när man blir anklagad och försökt att bli nedtryckt, ja då kan man liksom påvisa, peka på Jesus, han dog för mig. Och du förstår det att han lever idag. Döden höll honom inte kvar. Han uppstod. Han lever idag. Och vägen till Jesus, vägen till Gud, den går genom Jesus. Och jag tror på Jesus. Det får vi lära oss. Så skriver Paulus så här. I allt det här nu joxet med lag och allt vad det är. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som älskat oss. Och kan någon säga att ja, det där håller inte. Men Paulus, han vet vad han talar om. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Vi är alltså omslutna av Guds kärlek. Och vill vi tillhöra honom, och jag har sagt mitt ja till Jesus. Okej, Jesus, nu börjar jag min vandring med dig. Och jag bestämmer mig för att jag vill mata den vita hunden. Jag vill ta del av det gott som du har att ge. Jag vill läsa lite grann i Bibeln, och förstår jag inte så ber jag. Okej, Jesus, ge mig ljus över det här. Och är det så jag inte fattar den, då, ja, då fortsätter jag. Och sen plötsligt, när jag kommer till det första stället en gång till, hopp, då är det som bokstäver och hoppar upp, då får jag ljus över, va? Har jag inställningen, jag vill ta till mig så mycket som möjligt. Jag vill umgås med kristna vänner. Jag vill ha mitt liv förvandlat till det bättre. Finns ingenting som kan rycka oss ur Jesu händer. Och den där friden som det finns, en frid som övergår allt förstånd, ska bevara våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus. Tack kära Jesus att det finns en frid som övergår allt förstånd. Tack att du har löst oss från lagens förbannelse. Tack att det som lagen inte kunde göra. Du kunde ha kommit hit till jorden och du kunde ha varit precis som det var. Och när du hang där på korset, då kunde du ha kallat ner hur många änglar som helst. Och de hade gjort rent hus och du hade fart direkt upp till himlen. Men då hade vi stått där med lång näsa. Vi hade bara fått vetskap om hur det skulle kunna gå till. Men det hade inte hjälpt. Tack Jesus att du utgav dig. Att du dog för mig. Att du gav ditt liv för mig. Tack Jesus, du som är kungars kung och du som är herrars herre. Tack att du bryr dig om var och en av oss. Tack Jesus att när vi lyssnar in och så hör vi, när du knackar på hjärtats dörr Jesus, då bara tackar jag för att vi får öppna dörren. Först kanske lite på glänt och kika ut, och så upptäcker vi det är Jesus. Då öppnar vi dörren på vid gavel och säger: Jesus, jag förstår att jag går förlorad, men kom in och ta hand om mig. Jag vill ha gemenskap med dig. Och då tackar jag Jesus att du har gemenskap. Vi får gemenskap. Tack Jesus att du har öppnat vägen. Amen Jesus. Är det någon som har känt att de där knackningarna, de var till mig? Jag vill verkligen ta konsekvensen av tron och börja vandringen. Ge det till känna nu eller sen. Ta kontakt med oss och vi ska be tillsammans. Du känner oss allihop. Och man tar ett eget beslut. Du och Jesus. För det är ju mitt eget beslut som ligger till grund. Men när jag har bestämt mig, jag vill följa Jesus, då berättar jag också det för mina medmänniskor och mina kompisar. För där står det att om jag i mitt hjärta tror att Gud har uppväckt Jesus från de döda, och med min mun bekänner att Jesus är Herren, då blir jag frälst. Vill jag ska be för dig, Jan-Olof? Det är inte så lätt. Jan-Olof, han har ett elände med sprit, och det är inte lätt. Men Jan-Olof, han vill följa dig Jesus. Och du ser Jan-Olof, han behöver bli löst. Han behöver bli befriad från spritens elände. Och Jesus, jag ber för Jan-Olof här. Tack Jesus att Jan-Olof vill tillhöra dig. Och jag ber att du ska få ge Jan-Olof den kraft han behöver, så att han inte behöver gå till systemet varenda dag. Att han inte behöver pimpla det här dryckerna. Och jag ber om en befriad zon runt Jan-Olof, så att han får nykter till, att han kan få köra på sin moped. Jesus, jag bara tackar dig för det. Att han kan få gå ut och fiska. Han ska kunna få gå ut i naturen. Du ser, det var länge sedan som Jan-Olof var ute och fiska. Jesus, jag bara ber att Jan-Olof ska kunna ta i nykter tillstånd. Ska kunna ta sin moped och fara ut en tidig morgon. Och sätta sig vid Björsjö, okej, där han brukar vara för. Med eller utan fiskekort, att han kan få fiska där i frid, Jesus. Han köper ett fiskekort, och det är ändå bättre. Ja, kära Jesus. Ett fiskekort och moped. Jag ber om dig Jesus, att det här ska få ersätta det här öl och allt elände. Och sen Jesus ber jag att det ska också reda upp sig med Jan-Olofs lägenhet och allting, så att den kan bli ren. Ja, att han kan få komma släkt och vänner. Men tack att det ska få bli en ny Jan-Olof i kostymen. Ja. Amen. Be för dig, Jan-Olof.